tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Du lyssnar på Motbrus, en anarkistisk podcast som ges ut på oregelbunden basis och vid behov. Lite då lägger vi upp inspelade diskussioner, föreläsningar och inlästa politiska texter. Du kan kontakta oss genom att skriva till motbrus@riseup.net. Allt vårt material kan du hitta på vår blogg, alltså motbrus.noblogs.org.
Vi har haft ett litet uppehåll. Idag tänker vi att vi publicerar ett föredrag om antifascism och reproduktion som hölls på Göteborgs radikala bokmässa.
Det är väldigt mycket som kan kännas ganska tungt och ganska hopplöst nu efter den här valrörelsen. När det är liksom med all önskvärd tydlighet att liksom vi lever i ett samhälle där fascism och rasism är mainstreamat. Men, och då är det lite stört när liksom, jag vet inte, jag är jättepeppad på det här ämnet. Och det känns som liksom en jättestor möjlighet liksom, att faktiskt, att, ja, om jag ska ta det här på ett väldigt personligt plan, så känns det som att jag i och med min kropp och mina förutsättningar går runt med en möjlighet att slå in en fet jävla kil i den här liksom verklighetsbeskrivningen. Och jag har liksom under årens lopp haft mycket kontakt med organiserade kamrater i Polen framförallt, där man ju faktiskt verkligen har lyckats att använda kampen för en fri och säker abort som en möjlighet att splittra en ultranationalistisk hyperreligiös liksom hegemoni i det polska samhället, och fått fler människor att engagera sig politiskt och komma ut på gatorna än i anslutning till, ja men, som förra gången som det fanns en jättestor rörelse i Polen var i anslutning till kriget liksom. Och de här två senaste gångerna som det har varit de här svarta strejkerna eller svarta protesterna, så har det liksom varit ute fantastiskt mycket folk liksom som har aktiverat sig. Och jag liksom minns fortfarande med svårt att prata om det här idag utan att typ börja få en liten tår i ögat. Nej, men liksom den sista gången när liksom jag sitter med kamrater i Warszawa som så här, det kommer nog inte vara så mycket folk som är ute idag. Det är ju så här en stor nationalistmarsch varje år i Polen, i Warszawa på segerdagen. Och då sist så var det 45-50 tusen människor ungefär. Och då kanske 2/3 av dem faktiskt är inte bara så här, hej, jag är polack och gillar Polen, utan är så här, ja, hej, jag har jävligt obehagliga, vidriga, homofoba, främlingsfientliga åsikter, eller är en svensk nasse som åker hit varje år, eller whatever, liksom. Nej, men och inse att, okej, så den här marschen nu för fri och säker abort och mot de här inskränkningarna i aborträtten, eftersom ju Polen redan har en extremt inskränkt aborträtt, samlar 95 000 människor. Och det är så här, ja. så helt enkelt skulle jag säga att även om det ser mörkt ut på jättemånga sätt, så är det här liksom ett område där vi verkligen har en möjlighet att använda det för att slå in en kil i det här liksom. Och vi kan ta med oss att vi har en historia av att vi har haft en jättestark kvinnorörelse som liksom har gjort ett fantastiskt jobb för att få de rättigheter vi har nu. Och det är någonting som, det är liksom en kamptradition som vi verkligen kan ha i ryggen i det här. Lite övergripande om varför så här, okej, vi kan göra någonting och det här är faktiskt ett område som känns ganska peppigt skulle jag säga. Yes, men då behöver vi också prata lite om så här, vad är det här som händer? Varför det är varför är fascisterna så himla besatta av våra kroppar och liksom och reproduktion?
Ja, ska jag komma med den deppiga delen. Gå igenom lite klassisk fascistisk kvinnosyn tänkte jag göra och också försöka dra lite paralleller till olika debatter som vi ser rasa vårt samhälle idag, kanske mest på sociala medier. Ja, och då kanske särskilt också titta på debatten om våldtäkter och ensamkommande och hur de här två, att vara ensamkommande någonstans har blivit synonymt nästan med att vara en våldtäktsman i vissas ögon på något sätt. Hur de har liksom lyckats röra ihop det här väldigt skickligt ändå. Jag kan också förvarna att det här kommer inte vara särskilt queer. Jag har liksom att hitta liksom inget bra sätt att prata om det här utan att använda ord som ras till exempel, för att det är så essentiellt den ideologin man pratar om. Det betyder givetvis inte att jag tycker att mänskligheten är olika raser eller jag tycker att att vi har två kön och det är alltid binärt liksom. Det är inte min syn såklart. Så ni får uthärda lite fascistiskt språk här tillsammans med mig idag. Så. Och jag kommer också fokusera på synen på just kvinnor. Men det finns ju klara paralleller till syn på homosexualitet till exempel. Och så. Jag vill också börja med att påpeka att det är viktigt också att ha med sig när man diskuterar det här att kvinnor är inte alltid offer för fascismen. Det finns många aktiva fascistiska kvinnor. Vi har även exempel på dem idag i Sverige. Och de har många fall ett stort inflytande och är frontfigurer för rörelser. Vi kan tänka på Katarina Janouch till exempel här. Det är hennes. Hon använder ju liksom de här idéerna, de här rörelserna för att få en plattform att synas väldigt, väldigt väl. Sen fick hon, vad var det, 350 personröster eller något. Jag satt och så. Men jag liksom tydligt använder det här som en plattform. Det finns ju andra som är lite åt det hållet. Ann Heberlein kanske inte har gått lika långt, men jag också liksom använder det här som sin plattform för att synas och höras. Och så har det ju varit även historiskt då. Och fascismen har ju inte bara motarbetat kvinnors rättigheter. Det har också skapat möjligheter för enskilda kvinnor att skapa sig den här plattformen. Och så har också fascismen både historisk men även nu i sin retorik varit väldigt duktig på att fokusera på att fånga upp frågor som rör kvinnors vardag på ett bra sätt. Att man får ett fokus på familjen, man får ett fokus på alltså så här, de här. Ja, men väldigt repressivt. Det är ju inte så att det, liksom, att det finns någon frivillighet i det här. Men det finns ändå ett fokus och att man lyfter frågor som rör väldigt många kvinnors vardag. Och som väldigt ofta är helt osynliga i all annan offentlig debatt, kan man säga. Och sen har ju fascismen aldrig försökt osynliggöra kvinnor. Utan den har ju verkligen synliggjort kvinnor med stort K. Så, och tilldelat dem eller oss en extremt tydlig roll i samhället. Sen finns ju andra grupper som inte finns i fascistisk världsbild. Men just med kvinnors sätt så är vi ju väldigt, väldigt synliga. Så. Och nu börjar jag med en liten historisk tillbakablick. Hitler skriver i Mein Kampf om hur kvinnor förförs av judiska män. Och det är som hundratusentals ariska tyska kvinnor. Som då systematiskt förförs av judiska män. Och syftet med de här relationerna eller, ja, är att den judiska rasen ska smutsa ner det ariska folket. Så. En kvinna som blir smittad, alltså en kvinna som har haft sex med en judisk man. Eller en man från någon annan ras då. Blir aldrig riktigt ren igen. Hon för den här smittan vidare ut i liksom det tyska folk, eller ariska folkdjupet.
På men något. Också fatta vilken bra möjlighet. Alltså skulle jag säga.
Ja, vi kan. Så hon för smittan vidare till de ariska männen som hon sen kan tänka sig vara med. Så att hålla nationen ren blir en kamp om att hålla nationens kvinnor rena. Alltså hålla oss så att vi aldrig har sex med andra än ariska män. Man kan ju känna igen lite av den här synen bara som en liten parallell i hur vi pratar om överlevare av sexuellt våld idag. Att man pratar om att livet är förstört och alltså det här. Att man aldrig blir hel igen, att man aldrig, alltså det är en sån syn att man har förverkat eller förfarat som människa på något sätt när man har varit utsatt för någonting. Och jag tycker att det är liksom extremt viktigt att vi alltid tänker till innan vi använder den formen av ord eller tankar om att överleva övergrepp. Så vi måste hitta väldigt mycket bättre sätt att tala om överlevare än i den här formen av att man är förstörd. Men kontrollera kvinnors sexualitet, det var ju liksom inget som Hitler hittade på, utan det är ju en ganska gammal patriarkal taktik. Men under nazismen och liksom den tiden som ledde upp till att fascismen utvecklades, kan man säga, så kläddes den i väldigt rasbiologisk skepnad och lyftes upp liksom på högsta politiska dagordningen som en liksom förutsättning för nationens överlevnad. Och det var ju inte bara i Tyskland, Sverige var ju väldigt duktiga på att vara rasbiologer på den här tiden till exempel. Och även lång tid efter. Och också till skillnad från vad som man kan kalla sån här klassisk hederskultur där man bär liksom släktens heder på sina axlar, så bär ju kvinnan i den fascistiska retoriken nationens heder på sina axlar också. Att vi begår ju liksom brott då, om vi väljer att ha sex med dem vi vill eller leva som dem vi vill, så begår vi inte bara brott mot liksom familjen och deras heder, utan vi begår ett brott mot nationen. Ett annat exempel är att Mussolini 1937 införde en lag som förbjöd italienska kvinnor att ha sex med män som anses vara från en annan ras. Det var alltså förbjudet. Och det fanns ju förstås ingen motsvarande lagstiftning för män, för de smutsade inte ner sig på samma sätt tydligen som det kvinnor gör. Och det är också tydligt att i retoriken som används kring det här så är ju kvinnor offer för sin egen sexualitet. Vi är ju aldrig, alltså så här, frivillighet är liksom inget de bryr sig om i det här, utan oavsett på vilket sätt eller i vilka omständigheter man har sex med en man med en annan ras, så är man liksom ett offer på något sätt. Och vi måste skyddas från vår egen sexualitet. Och det är också väldigt tydligt hur man beskriver relationer med judiska män, då vanligast förekommande fallet kan man säga. Som man hela tiden beskriver som det där som övergrepp, att man inte liksom, det fanns ju hur mycket tyska kvinnor som helst var gift med judiska män väldigt frivilligt till exempel, men det är fortfarande så här beskrivningen av att det är så här pågående övergrepp hela tiden. Och jag tycker att vi har liksom väldigt bra nutida exempel på hur det här görs också väldigt skickligt i vår tid. Och det är ju den här debatten om grova våldtäkter, överfallsvåldtäkter och ensamkommande. Och hur man har lyckats binda ihop de två. Så egentligen är liksom, de är helt orelaterade. Det kom massa ensamkommande barn hit. Och så har det varit några få väldigt uppmärksammade grova gruppvåldtäkter. Men de har liksom lyckats binda ihop de här genom att sitta i chatt efter chatt och i diskussionstråd efter diskussionstråd och skriva, varenda gång ordet våldtäkt kommer så skriver man ensamkommande. Så att i alla våra hjärnor så har det här, nu hör ju det ihop nu, även i min liksom. Så att nu är det ju verkligen så här, börjar man diskutera att ensamkommande kanske ska få stanna eller flyktingamnesti på något sätt, så kommer det även våldtäkterna som liksom man vet att det kommer. Det är liksom. Och hur argumentet för att ha en restriktiv flyktingpolitik är att vi ska skyddas. Svenska kvinnor ska skyddas. Det är liksom det stora argumentet för att folk inte ska få söka skydd här. Så det är också intressant hur man ser att absolut alla ensamkommande är män. Jag minns inte vad hon hette, hon ensamkommande förbund som, ja, eller hon som ledde hela den här protesten som var på Medborgarplatsen och så. Det var ju en av en så här jättestora rykten om att hon var en kille också. Alltså det kunde man liksom inte acceptera att plötsligt kom en kvinna i det här sammanhanget, utan hon var faktiskt en man som hade klätt ut sig med slöja. Och det här spreds också runt på Facebook då i liksom tusentals olika varianter. Sen tycker jag att vi måste, när vi tittar på vår nutida retorik, komma ihåg att ordet ras idag inte riktigt har så stor betydelse. Det finns ju vissa fascistiska svängar som fortfarande pratar om ras, alltså typ de rent nazistiska, pratar ju fortfarande om ras. De flesta säger numera ord som kultur. Att det är en kultur som inte passar med vår. Men då tycker jag att man ska titta på deras, vad de tycker kultur är också. För de är ju kultur någonting som är medfött. Det är statiskt. Det förändras inte. Det är alltså precis samma sak som att det är biologiskt nedärvt. Det vill säga att det är samma som ras. Så att det är liksom, det är bara, de har bara bytt ord, men de pratar om exakt samma sak. Så, till exempel var det jättelänge för Sverigedemokraterna svårt att klura ut hur de skulle hantera adoptivbarn. Skulle de få stanna? Hur var det med det? Kan vi tillåta att adoptivbarnen får vara kvar? Sen har de väl kommit fram till att det kan de nog kanske få vara. Men det var inte lätt för dem att fatta det beslutet. Utan, för de kom ju från en kultur. Så här, ja, men de kanske var bebisar när de kom från den här kulturen. Men nej, men den sitter ändå någonstans kvar. Och det är ju en extremt statisk kultursyn. Att kultur är någonting som är. Den är liksom en gång skapat och kommer alltid att förbli densamma. Så den är liksom totalt jämförbar med rasism, eller så här med ras. Och ja, det är också väldigt intressant tycker jag att titta på hur man under fascism, alltså den tiden fascismen hade liksom statsbärande makt i Europa. Titta på hur man hanterar kvinnor som liksom inte kände sig hemma eller inte ville leva i den här extremt binära, ja, extremt könsbinära världen. Och det är ju liksom extremt hotfullt. Och där kommer ju också en av de här grejerna som jag hoppas vi kommer in på lite senare också, att vilket hot feminismen är mot fascismen egentligen. Som kvinnor som väljer att inte vara nationens heder blir ju ett hot mot nationen per definition. Och så på något sätt så blir det ju så att våra kroppar, bara genom att ha de kroppar vi har, är vi ett hot mot den rådande ordningen som måste kontrolleras. Och det har varit och det är väldigt svårt för de fascistiska rörelserna att hantera feminister. Jag minns en gång för länge sedan när jag pratade med en överlevande kvinna från koncentrationslägret Ravensbrück. Det var dit de skickade väldigt många kvinnor som satt i koncentrationsläger av politiska skäl, alltså då som var kommunister eller ja, anarkister eller med motståndsrörelser runt eller så. Och där fanns det, berättar hon, särskilda avdelningar med kvinnor som var rasrena. Och de behandlades bättre än andra fångar. Där fick de liksom fick mat, de dog inte i lika stor utsträckning. Och så. Men de våldtogs av tyska soldater och tvingades föda barnen. Så. Och barnen tog de förstås bort från de här kvinnorna på en gång, för de var ju liksom kommunister. Och inte lämpliga att fostra barn, men de kunde föda dem. Och barnen placerades i tyska hem eller tyska barnhem. Så. Och det fanns ju sådana här bordeller lite varstans i ockuperade områdena under andra världskriget. Där liksom vissa befann sig i sådana situationer av någon form av frivillighet. Andra var det verkligen tvång. Men var också väldigt duktiga på att fånga upp tonårsgravida tjejer till exempel fick ju verkligen så här, bo på jättefina hem och tas väl om hand och föda barn. Så. Så att det var ju verkligen sån här Handmaid's Tale på riktigt, för ni som har sett den serien. Så det är liksom, det är inte så fiktion som man tror kanske. Det är också intressant att titta lite på hur de försökte hantera kvinnor som uppenbarligen var ihop med någon från en annan ras frivilligt. Det finns en helt fantastisk bok som jag tycker väldigt många borde läsa, eller alla borde läsa, som heter Det tredje rikets språk. Den är skrivet av en man som heter Viktor Klemperer. Och han var professor i lingvistik, minns jag inte vilket universitet han var på, men i Tyskland under 20-30-talet. Sen fick han inte vara professor längre, för han var av judisk ursprung. Men han hade då långt innan liksom fascismen började, eller på 20-talet någon gång, gift sig med en tysk kvinna och konverterat, blivit katolik, som hennes familj var, för att det skulle vara godtagbart för hennes familj då, att få in honom i familjen. Så att han var liksom inte, han var liksom lite svår för dem att döda, helt enkelt. Han var liksom inte riktigt jude längre. Så, men den här, han har samlat ihop, eller han har, hans dagboksanteckningar, och han själv också överlevde kriget kan man säga. Och han har skrivit ihop dagböcker, men också den här Tredje rikets språk, som är en språkstudie av vad som hände med tyska språket från 20-talet fram till 45. Så, och hur språkliga förändringar banar väg för ett våld som sen blir bara grövre och grövre, och till sist så är den alltså det här våldets mekanik så igång, så att liksom att förintelse är enda möjliga utväg liksom. Den är väldigt bra. Men också den här beskrivningen av hur svårhanterbar den här relationen var när hon vägrade lämna honom. Hon hade säkert fått det jättemycket bättre om hon hade lämnat honom. Men hon vägrade lämna honom under hela kriget. Och de liksom, ja, i någon form av nästan fängelse som de hamnade i. Och, så här. Och hon liksom upprepade påtryckningar, men hon vägrade lämna. Och hon agerade ju precis så som man vill att en riktig tysk kvinna ska agera. Att hon stannar med sin man, hennes familj är det viktigaste. Det är bara att det är fel man. Så att, men det blir så här... det blir så svårhanterligt för dem att de faktiskt inte riktigt lyckas mörda de här människorna. Utan de överlever ju helt mirakulöst. För att det liksom slår slint i skallen på nazisterna. De kan inte hantera den här situationen. Så. Och nu har ju som tur är dagens fascistiska rörelser inte makten att liksom sätta oss i tvångsbordeller. Men det kan ju vara intressant att bara konstatera hur att hota med våldtäkt är en av deras favoritgrejer att göra. När man går utanför det de tycker att en kvinna ska vara och en kvinna ska göra. Så, och det är också i den här tankevärlden helt logiskt hot. För att man har lämnat, eller man har smutsat ner nationens heder. Och ett sätt för dem att ta tillbaka den är att våldta. Så att det finns en logik i hoten liksom. Det är också intressant att se hur äldre kvinnor, alltså kvinnor som är beyond reproduktion ska man säga, vi som är för gamla för att föda flera barn, hur deras motiv alltid är sexuell pervertism liksom, något sätt, när man engagerar sig för flyktingar eller när man gör alltså någonting, så är motivationen att hjälpa att man vill ha sex med unga pojkar. Det är enda skälet att man kan engagera sig på något sätt. Medan yngre kvinnor som gör exakt samma sak då. Alltså de som fortfarande har en fungerande livmoder. De är naiva. Och de måste skyddas från de här unga pojkarna. Så att det blir liksom hora och madonna. Fast liksom åldersbestämt så. Användbar eller inte användbar i nationens tjänst. Och resultatet blir av det här blir ju typ Soldiers of Odin. Alltså som liksom extremt hotfullt ska ut och skydda kvinnor. Och det är liksom också därför så otroligt, alltså, otroligt viktigt att vi måste förstå hur central feminismen är för att verkligen bekämpa fascistiska rörelser. Hur vi kan använda feministiska strategier och feminism för att liksom trassla sönder deras värld helt enkelt. Där, och där har vi en gyllene möjlighet.
Sen, det Hanna pratar om historiskt också, det handlade ju liksom det du refererar till nu, det handlar ju också om de kvinnor som så att säga uppfyllde den önskvärda normen. Sen var det ju liksom precis samma sak där, att det var liksom en mängd kvinnor som av olika skäl inte man önskade skulle reproducera sig. Och som ju blev utsatta för en ganska fruktansvärd behandling också. Men man kan säga att den gemensamma för alla någonstans är att det är någon annan som vet bättre än dig när det kommer till din kropp och liksom, och vad du är för sort och vad du är bra till eller inte bra till. Och liksom, jag vet inte, nu vet vi att en, vad heter det, slående majoritet av de som har röstat på SD är män. Så att liksom, vi har ju inte riktigt samma situation här som om vi refererar till Polen, där det liksom har funnits en åsiktsgemenskap som har innefattat liksom alla, där det här verkligen har kunnat så här spränga sönder det. Samtidigt som som du också hör, finns flera väldigt framstående synliga kvinnliga företrädare för SD. Jag tror att det var många som inte blev särskilt förvånade när de liksom, när aborträtten helt plötsligt blev en valfråga. Och liksom, både så känns det ju jävligt obehagligt, extremt otidsenligt och vad fan är vi på väg in i, och samtidigt som så här, att det här verkligen är ett område där de avslöjar klart och tydligt vad de tycker och står för, när de annars kan hålla på och liksom linda in saker och få saker att låta som rent snömos liksom. Jag tror att ni alla har liksom, eller flera av er har hört och sett det där liksom påståendet om att, som man ju hört tusen gånger förut, att så här, ja, men i Sverige så använder kvinnor abort som ett preventivmedel. Och i samma andetag förespråkar en inskränkning av abortgränsen till 12:e veckan. Liksom. Och det ju står inskrivet i deras partiprogram. Liksom. Även om Jimmy Åkesson försökte liksom klabba över det med att säga att, men det här är ingen viktig fråga för oss att gå till val på. Men det vi också kan säga, det är ju så här att de här, både med det som händer i Europa och runt om i resten av världen, så blir det ju klart och tydligt att det som vi har tagit för självklart, eller tar för självklart, sådana vinster, att det är väldigt lätt att förlora. Och det har ju också varit, i och med att hela liksom politiska spektrat har gått ännu mer höger ut, så blir det ju här en fråga. Och till exempel i Norge så har ju det varit aktuellt på flera ställen, att så här, om du är, att du måste få så här ett godkännande om du är tonåring från dina föräldrar till exempel, för att kunna genomföra abort. Det finns flera andra exempel. Jag ska försöka rulla vidare så vi kommer igenom alltihopa. Och det som också då, efter att det här blir tydligt, efter den här kvinnliga partiföreträdaren kommer de här påståendena, så gick ju liksom Jimmy Åkesson ut i en partiutfrågning i TV och liksom slirade ännu mer, och det blir ännu tydligare vad det handlar om. Där att han liksom, det är en annan sida av frågan som är viktig, att problemet kanske snarare handlar om de familjer som skaffar barn men inte borde göra det. Och det är ju också någonting som man känner igen. Okej, det finns bra befolkningsmaterial, det finns dåligt befolkningsmaterial. Det finns vissa som man vill ska skaffa barn, och så finns det vissa som man absolut inte vill att de ska skaffa barn. Och SD har också tidigare motionerat om en inskränkt sexualundervisning. Och vilket ju liksom, någonstans skulle jag säga att, ja, att det liksom blir ett väldigt dubbelt språk. För att någonstans, att en förutsättning för att veta vad det är som är på gång och hur saker och ting går till, då behöver du ha information om det liksom. Ja, det är ingen överraskning, och det blir extremt tydligt om vad de står för människosyn. Och samtidigt som vi också har flera exempel av att det finns en massa sprängkraft och liksom massa möjligheter runt att liksom foka på den här frågan från våran sida. Och på ett sätt så är det så här ett område där vi redan har med oss en majoritet av folk som lever och bor i Sverige. Liksom, att det här är en viktig rättighet. Så. Och att varför det är viktigt helt enkelt att vi själva kan bestämma om våra kroppar. Och liksom de här idéerna, de är ju någonting som påverkar alla som har en livmoder. Oavsett om du är måltavlad som en som borde reproducera sig. Och det här är ju sånt också så här, vi pratar inte så mycket om det här. Vi pratar inte om att det finns ett ganska djupt rotat rastänk i liksom vår sorts civilisation. Men det finns ju ändå åsikter om att det finns så här, folk som är bra och folk som är dåliga på olika sätt. Men att liksom, nyckelfrågan är ju någonstans att frånta makten över våra kroppar och våra liv. Och att vi liksom, man reducerar hälften av befolkningen till någon sorts avelsdjur som är en del av någon annans masterplan liksom. Sverigedemokraterna står ju verkligen för en uråldrig, väldigt hedersrelaterad, rasistisk kvinnosyn som är liksom, som känns som någonting som är från medeltiden. Samtidigt som det också blir väldigt tydligt med den här stora högersvängningen som vi har sett de senaste 15-20 åren, att andra partier hakar på de här idéerna på olika sätt. Och då är liksom inte, har du väl hakat på en rasistisk retorik, då kommer det här komma efter ett tag också. Och våra liksom morsor och mormödrar organiserade sig och tog strid för lagliga, säkra, gratis aborter. Jag tror säkert att ni är flera här som har kvinnor i era familjer som kan berätta om att de till exempel var involverade i att se till att kvinnor kunde komma till Polen och få göra abort liksom. Och nu är det tvärtom. När vi åker till Polen med vad det kan vara, turnera med det lokala HC-bandet eller whatever, så tar folk med sig dagen efter piller därför att det nu är förbjudet i Polen. Och de som finns att tillgå när de är slut, så kommer det inte finnas något mer. Och det här är någonting som vi behöver fortsätta göra liksom. Vi kan inte ta det för självklart. Och det handlar verkligen om kärlek och omtanke till varandra och till både födda och ofödda barn liksom. Vi kommer inte kompromissa. Vi vägrar att backa vad det gäller det här. Det ska aldrig mer behöva bli så att kvinnor ska tvingas föda barn som inte är önskade. Alla barn som föds förtjänar att födas önskade och älskade. Och sen finns det flera anledningar till varför det inte ser ut så idag. Men liksom, det här det skulle vara en sån fruktansvärd backlash. Och vi vet också liksom att när rätten till fri och säker abort inskränks, så kommer det bli konsekvenser av det. Och kvinnor kommer att genomföra osäkra illegala aborter. Och det kommer också bli också en klassfråga om man har råd att ta sig någon annanstans för att genomgå en abort. Och den lag som vi har idag i Sverige antogs i praktiken 1975 efter ett jävligt långt och hårt arbete. Och jag och flera andra kvinnor som aktiva runt liksom i antifascistiskt och runt reproduktionsfrågor har liksom haft ett samarbete med olika kvinnogrupper och fackliga organisationer i Polen runt det här liksom. Och har haft flera olika samlingar och protester i anslutning till de här inskränkningarna som har gjorts i Polen. Ja, jag skulle säga att det har varit väldigt, väldigt fantastiskt samarbete. Det har varit jättestärkande att möta flera av de här äldre kvinnorna från Polen som kommer ihåg hur det var. Och som ser med jävligt stor oro och förfäran på den här utvecklingen och hur snabbt den har gått. Och det var också ganska talande när en av de här protesterna som vi organiserade utanför Polens ambassad blev attackerad av polska höga extremister som bor i Sverige, som gjorde det tillsammans med dem från Nordisk ungdom liksom. Och där de höll på och sprang runt med såna här bilder på ofödda barn och sånt liksom. Så det här är ju liksom, det är en konflikt som redan finns här och som är en del av en högerextrem agenda. Och det här sätter ju fingret på en massa andra saker liksom, så här. Jag finns till för min egen skull. Min sexualitet finns till, är min och är för min skull. Min kropp och min njutning är min att bestämma över liksom. Och någonstans så hamnar vi också tillbaka i någonting där man tycker att att kvinnor som är sexuellt aktiva och gillar det, att det är ett problematiskt och liksom per definition dåligt beteende. Det är jättetydligt så här att det finns goda och det finns så här, men bra och dåliga kvinnor liksom. Ja. Precis. Och liksom våran fertilitet och eventuella reproduktion är inte en angelägenhet, varken för landet där vi råkar bo eller en eventuell partner jag har liksom. Det handlar ju bara, det är bara upp till mig själv. Och sen ska vi inte heller blunda för eller liksom förneka att det också faktiskt är så att det fortfarande är belagt med skuld och skam i Sverige att vara kvinna och genomgå en abort liksom. Och det är ju också någonting som vi liksom kan, om vi, när vi plockar den här frågan politiskt, så är det också någonting som vi behöver jobba med och som vi behöver synliggöra liksom. Och jag har haft liksom en del kontakt med en grupp kvinnor i Polen som har ett projekt som, så här, som heter så här, Din drömabort i princip. Och som är så här mycket, vad ska man säga, ett narrativ med mycket rosa och glitter och liksom enhörningar. Och det är liksom, ja, det kan vara en, det kan vara ett sätt liksom. Och vi vet att så här, att genomföra abort är någonting som möts med tystnad och dubbelbestraffning liksom. Och det finns ju liksom, det måste finnas utrymme för alla de här berättelserna. Det kan vara så att du har gjort abort och det var fruktansvärt. Det kan vara så att du har gjort abort och det var helt okej. Och det kan vara så att du har valt att inte skaffa barn. Det kan vara så att du har barn och har som ambition att skaffa många, många fler. Oavsett det här så är det ditt val och ditt beslut. Och det är så det ska fortsätta vara. Och de här spekulationerna om att kvinnor tar lätt på aborter, svepande anklagelser om att kvinnor som tar kontroll över sin reproduktion är egoister, kommer ur idéer om att rätt sorts kvinnor ska reproducera sig. Och att det är en nationell angelägenhet liksom. Och att vissa är per definition dåliga och ska hindras från att skaffa barn. Det är precis vad Jimmy Åkesson faktiskt sa. Och då är det ju faktiskt så att det är inte särskilt långt steg till en idévärld om att hålla befolkningsmaterialet etniskt rent liksom. Och i vår moderna historia, vår nutidshistoria, så har ju människor som sett som oönskade blivit steriliserade och tvingade till abort liksom. Jag tror faktiskt du, sist, vad var det, förra veckan så träffade jag en man som var nu, han är 55, som var liksom han skulle nog ha fått en ADHD-diagnos liksom, blev medicinerad idag. Men när han var liten så var han så här vanvettigt aktiv och liksom hade ett extremt kriminellt driv och hamnade på grund av det på rättspsyk. Och då sa han, vi kommer aldrig släppa ut det härifrån om du inte går med på att sterilisera dig. Jag menar, han är inte, jag är 43, det är inte jättestor åldersskillnad mellan oss liksom. Så det här är liksom, det här är en del av våran nutidshistoria. Och vi har också liksom hela historien om runt hur det här landet behandlar och har behandlat etniska minoriteter liksom, vad det gäller att faktiskt få skaffa barn eller inte liksom. Så vi behöver liksom, vi behöver börja prata om det här igen. Vi behöver börja synliggöra det. Vi behöver lyfta frågan. Och vi behöver göra det ur alla olika aspekter. Både att det är någonting bra och viktigt att så här, kvinnor har en sexualitet, njuter av sin kropp för sin egen skulle stå för det. Och vi behöver också prata om de här riktigt jävla vidriga aspekterna av det här. Och synliggöra att liksom, en röst på SD, och egentligen i förlängningen en röst på liksom, högern, är att rösta för kvinnohat. Liksom. Och definitivt för en aktiv historia av kvinnohat. Liksom. Och sen är inte jag så här. Om vi tänker på vad det är som har gett oss de rättigheterna vi har idag, så handlar inte det om parlamentet, utan det handlar ju snarare om att bygga en stark liksom, folkrörelse och kunna ha sätta en agenda. Liksom. Så helt enkelt, nu har vi ingen tid kvar, så helt enkelt liksom, kanske vara så här slut, taglinen är här. Hade vi haft en kvart till, då hade vi älskat att alla fick höra så att vi kunde så här spåna på vad vi ska göra. Men liksom komma ihåg så här, det finns jättestarka symboler kopplat till kvinnors rätt till abort. Att så fort vi hör någonting, så fort vi ser någonting, att faktiskt dra ihop folk, dra dit, hänga ut dem, exponera, berätta tydligt och klart vad det handlar om. Liksom bringa lite ordning och reda i deras snömos, hur de försöker liksom att så här, normalisera och dölja de här frågorna. Liksom. För det är också så här, och det finns också fantastiska allianser att bygga här. Till exempel mellan kvinnorörelsen och queerrörelsen, som ju också är extremt måltalad av SD. Liksom. Och det är lite som att för oss så man bara, men det här är ju historia. Det här är ju så här ett lost case. Liksom. Hur kan de ens lyfta det här? Men vi är någon annanstans nu, så vi behöver liksom vara, vi behöver vara beredda, vi behöver vara välorganiserade, och då har vi alla förutsättningar att vinna det här. Men vi måste plocka det här. Vi kan liksom inte lämna det.
Ja, men det är en sån fråga som är så central för dem, så de, även om de liksom förlorar på att ta fram den, så kan de inte låta bli, för att den liksom är fascismens kärna, bygger ju på alltså kontrollen över familjen. Det är ju liksom som är extrem kontroll över vem vi lever och bor med, vem vi knullar med, vem vi skaffar barn med, är liksom det är en sån kärna, så de kan liksom inte släppa den, och jag tror att de har jättemycket på att förlora på att dra fram den. Och så vill jag också säga en annan sak, att vi måste också jobba med det här på ett annat sätt än som klassisk antifascism, för det är liksom orimligt att bemöta Soldiers of Odin med ett gäng med liksom rånarhuvor och baseballträn. Det blir liksom, ja, vi måste hitta ett bättre sätt. Så.
Och där kan man ju också säga att det här är också någonstans, de har ju ett fantastiskt dammigt könskoncept, och de har ju en fantastisk liksom utdaterad syn på kvinnor och kön. Och det är ju också någonting som vi kan använda och har använt. Till exempel mycket av det som vi gör i den gruppen som jag är med i Stockholm, Kämpa Stockholm, det handlar ju just om att så här, ja, det är folk som ser ut som jag, som kanske har varit och handlat på Konsum, som säger till de här idioterna att dra liksom. Och igår senast hade vi ett sånt exempel där de i princip blev bortjagade från Liljeholmen av ett gäng upprörda äldre damer liksom. Och det handlar ju också om att med deras uppfattning om hur kvinnor ska bete sig och inte bete sig, det gör ju att jag får ett jättestort utrymme om jag bestämmer mig för att agera liksom. Och det är någonting som vi kan använda liksom i de här konfrontativa situationerna. Att de kan inte hantera att bli attackerade av kvinnor. Liksom. Jag tänker, och det är klart att man kan vara rädd och att det kan vara obehagligt och sånt. Men jag tänker så här, jag tror att jag har fått en smäll i fejan en gång. Och då har jag kanske gjort det här i 15 år eller något sånt. Liksom, och inte maskad. Så att, och det handlar ju också om att så här, vägra låta dem sätta agendan och vägra låta sig bli skrämd till att hålla käft och inte agera. Sen är det helt okej att bli rädd. Det är inte samma sak liksom. Men vi måste ändå agera. Vi behöver en liten paus. Då kan vi göra så att om det finns frågor eller input, så kan vi ta 3 på en gång liksom. Vi kan pröva att göra så. Är det någon som har någon tanke eller fråga eller bara respons? Eller är det någonting som har varit oklart? Vilket det också kan vara när man är med och stänger forum på nätterna.
Alltså jag har bara en liten fråga. Ni pratar om att det ska behövas en annorlunda organisering än liksom den traditionella antifascistiska. Det tänker jag att vi är ganska överens om. Men vilka andra grupper skulle man kunna röra sig med i den här frågan? För det känns ju verkligen som att det är en bra fråga att bygga allianser i. Har ni några tankar kring vilka man skulle kunna liksom?
Jag har ett litet exempel på hur vi gjorde i Malmö. Vi hade ju runt jul flera stycken väldigt brutala gruppvåldtäkter utomhus. Och polisen var ute och sa, gå inte ut, kvinnor ska stanna hemma. Och, ja, med hela klassiska balletten liksom. Och då var det faktiskt jag som gjorde det. Att jag kallade till ett möte bara så här. Jag bor på Möllan och vi har väldigt mycket lokal organisering där. Så jag pratade med mitt lokala boka, för jag frågade om jag kunde låna deras lokaler. Och så la jag ut så här en event på Facebook att hej, ska vi diskutera det här? Hur ska vi som lokalsamhälle förhålla oss när det här händer? Och så skrev jag också att rasister gör sig inte besvär, typ. Alltså, ni får inte komma, jag orkar inte diskutera. Jag vill inte diskutera svensk migrationspolitik. Jag vill diskutera våld mot kvinnor, liksom. Det, era åsikter är inte intressanta i det här. Och det blev ju lite otippat, typ det bästa antifascistarbete jag ever har gjort. För att det blev så enormt uppmärksammat. Det var helt så här... Ann Heberlein började twittra om det, och det väl liksom tog hus i helvete. Och tidningar ringde liksom i veckan. Alltså det blev så här... Så att det fanns en enorm kraft i att ta i de här frågorna på riktigt och göra det tydligt antifascistiskt. Och min tanke var absolut inte att jag skulle göra sånt antifascistiskt kamparbete i det här, utan jag ville prata med mina grannar om så här, ska vi nattvandra? Hur ska vi göra? Liksom, för nu vågar inte folk gå ut i våra kvarter, det är helt sjukt. Liksom. Och det gjorde vi också, men i tillägg så blev det såna här värsta... vad ska man säga, antifascistiska aktionen, lite bara i rena farten. Så det var ju kanske ett sånt exempel av hur man kan försöka bygga, alltså bygga feministiska allianser med tydlig antifascistisk, liksom uttalat antifascistiska.
Jag tänker också att det är så här viktigt om det som pratades om igår, och som också är ganska tydligt, att det finns ju en väldigt lång tradition av en manlig övervikt vad gäller organisering antifascistiskt. Liksom. Jag tror att det är en sak som vi kan göra, det är ju att vi nätverkar, att vi bygger nätverk som riktar sig till kvinnor. Och jag vet, och jag bara råkar veta att det finns sådana planer och att det kommer komma inbjudan till uppstarten av ett antifascistiskt feministiskt nätverk för liksom längre fram. Som en del av en motstrategi liksom. Sen är väl också en del som varit inne på att vi kanske ska behöva gå in i RFSU och försöka liksom pusha RFSU i en riktning som är mer gatorienterad och bättre analys vad det gäller vissa grejer liksom. Men det finns ju också så här, det är en folkrörelse, det finns fruktansvärt mycket resurser där liksom, som inte alltid används idag, och nu är det här liksom en fråga. Var det någon? Ja.
Folk har organiserat sig runt. Det kanske är liksom dags att bara så här, ja,
ta natten tillbaka. Ja. Och liksom också se till att ha att då, om vi pratar om feminism, då pratar vi om antifascism. Och synliggöra det, vad det är vi menar liksom. Att jag skulle säga så här, att en feministisk agenda är typ den av de starkaste antifascistiska praktikerna vi har liksom just nu. Jag måste bara säga som avslutning bara att också att det är lite fett, lite det här som jag sa innan, att det känns ju ändå så här nice för att veta så här, bara, jag kan bara gå runt med den här kroppen och stå för vad jag gillar och bygga min familj och mitt liv som jag gör, och då gör jag väldigt synligt och tydligt motstånd, och det märks också hur mycket jag gillar det och hur bra jag har det. Så jag menar, det här är liksom, det är en jävligt tacksam fråga, och det är ganska mycket politiskt arbete som är så här slitigt, tradigt och jobbigt, och det är jättemycket det här som är vidrigt, men för mig så handlar det här jättemycket om också att vi faktiskt bejakar våra lust och vilka vi är och hur vi vill leva våra liv liksom, och att så här stödja och synliggöra varandra i det, och alla liksom det här vanvettigt mångfacetterade världen som egentligen redan finns nu liksom. Så att det här blir också, det är jättelätt att visa på så här, att det är gött helt enkelt. Vi måste tyvärr sluta för att fortsätta med nästa punkt. Vi vill tacka er alla som kom, hemskt mycket.